våra senaste predikningar så har vi fått följa Josefs liv. Det vill säga han som var son till Jakob, son till Isak, son till Abraham. Vi har hört om hur Josef hade en gudomlig gåva att uttyda drömmar. Hur han blev såld av sina bröder, blev slav i Egypten, stod emot frestelserna som han där fick möta, men blev falskt anklagad och kastad i fängelse. I den senaste predikan fick vi höra om hur två av faraos hovmän gjorde Josef sällskap i fängelset. Faraos munskänk och hans bagare. Om natten fick dessa män varsin dröm och bara Josef kunde tolka drömmarna. Deras innebörd var att munskänken skulle få tillbaka sitt jobb medan bagaren skulle hängas. Josef vädjade till munskänken: tänk på mig när det går bra för dig. Visa barmhärtighet mot mig och påminn farao om mig och hjälp mig ut ur det här huset. Det var första Mosebok 40 och 14. Men när munskänken fick tillbaka sin tjänst kom han inte ihåg Josef. Och vid den här tidpunkten börjar dagens text och därför dagens predikan. Och jag kommer dela upp den i två punkter. Punkt 1. Från fängelset till tronen. Och punkt 2. Bröd till en hungrig värld. Från fängelset till tronen. Bröd till en hungrig värld. Så, punkt 1. Från fängelset till tronen. 2 år har passerat sedan munskänken fick tillbaka sin tjänst. Och Josef sitter fortfarande i fängelset. Han kan inte göra något annat än att vänta på Gud. Allt som hade hänt Josef var orättvist. Det var orättvist att han hade blivit såld som slav och kommit till Egypten. Det var orättvist att han hade blivit falskt anklagad och hamnat där i fängelset. En glimt av hopp hade tänts när munskänken hade blivit fri. Men efter 2 år hade fortfarande ingenting förändrats. Sen Josef först hade blivit såld som slav och kommit till Egypten hade det gått 13 år. Hur lång måste inte Josefs väntan ha känts? Hur många gånger måste han inte ha bett som psalmisten? Hur länge, Gud? Hur länge tills jag blir befriad och upprättad? Men jag vill tro, och vi har väl ganska goda skäl att tro, att Josef höll fast vid sina drömmar. Gud hade lovat honom att han skulle bli lik en kung. Och att hans bröder skulle buga sig inför honom. Och Josef är bara en av många personer i Bibeln som behövde vänta länge på att Guds löften skulle uppfyllas. Ofta vad som känns som orimligt länge. Men att vänta på Gud, att hoppas på honom när saker inte går som vi vill, det är en del av livet med Gud. Det betonas många gånger i Bibeln. Psalm 40, vers 2 till exempel. Jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Psalm 27, vers 14. Hoppas på Herren. Var stark och modig i ditt hjärta och vänta på Herren. Jesaja 40, vers 31. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det springer utan att mattas. Det vandrar utan att bli trötta. Vår kultur kräver omedelbara resultat. Det är en kultur av mikrovågsugnar och fibernätverk. Om internet är långsamt så tycker vi att det inte fungerar. Och det finns en risk att detta spiller över på vår kristna tro. Vi förväntar oss att den helige ande ska förändra oss eller förändra våra situationer på ett ögonblick och blir besvikna när han inte gör det. Vi har mål, vi har drömmar och vi blir arga på Gud när han inte ger oss vad vi vill ha, när vi vill ha det. Men det kristna livet fungerar inte så. Det kristna livet innehåller mycket väntan. Och det är svårt. Särskilt när vi lider. Inte minst om vi väntar på upprättelse. Som Josef. Men väntan betyder inte att Gud har glömt oss. Väntan betyder inte att Gud har glömt oss. Vi vet inte helt varför Gud låter oss vänta. Men en del av svaret är att det bygger karaktär. Att det gör oss mer lika Kristus. Människor som hela sina liv har fått precis vad de har pekat på tenderar att vara ytliga människor. När vi behöver spara under en längre tid för att kunna köpa något uppskattar vi det mer. När vi omedelbart får vad vi vill ha, då ger det oss en viss typ av tillfredsställelse. Men när vi behöver kämpa för att få det, ger det oss en djupare och mer långvarig tillfredsställelse. Och vi själva förändras i processen. Det ger ett djup till vår karaktär och vi inser allt mer vårt totala beroende av Gud. Paulus skriver i Romarbrevet 5, vers 3-5 att vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet är tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Så det kan vara svårt att förstå exakt varför Gud låter oss vänta. Men i Josefs fall skulle det bli tydligt varför. Efter 2 år fick självaste farao en dröm, eller rättare sagt 2 drömmar. En dröm om 7 vackra och feta kor som blev uppslukade av 7 fula och klena kor. Och det är lite humor här i hur farao betonar hur fula dessa fula kor faktiskt var. Jag har aldrig sett så fula kor i hela Egyptens land. Han fick också en dröm om 7 frodiga och vackra ax som blev uppslukade av 7 tunna och svedda ax. Farao berättade om sina drömmar för alla spåmän och lärda män, de vise männen i Egypten. Men ingen kunde tyda dem. Men bland dessa män stod också Josefs vän, munskänken. Nu i precis rätt ögonblick kom han ihåg Josef. Han påminner farao om när han hade suttit i fängelse. Berättade om drömmarna som han och bagaren hade fått. Och om Josef som hade kunnat uttyda dem. Bud skickas till fängelset. Josef får lite tid att raka sig och byta kläder. Men sen står han plötsligt där framför farao själv. Den utländske slav, anklagad som våldtäktsman, står framför Egyptens mäktigaste man. Sedd som en gud av sitt folk. Kanske var han den mäktigaste mannen i världen vid den här tiden. Farao har hört att Josef kan uttyda drömmar, men Josef protesterar. Inte jag, men Gud kan ge farao ett gynnsamt svar. Vers 16. Farao berättar om sina drömmar och Josef får uttydningen från Gud. Vers 29-32. 7 år ska komma med stort överflöd över hela Egyptens land. Men efter dem ska det komma 7 hungerår så att man glömmer allt det överflöd som var i Egypten. Och svälten ska ödelägga landet. Man ska inte minnas överflödet som var i landet på grund av den svält som sedan kommer, för den ska bli mycket svår. Och att farao har haft drömmen 2 gånger betyder att det är fast bestämt av Gud och att han låter det komma snart. Men Josef nöjer sig inte med att ge uttydningen. Han vågar också ge råd till farao vad han tycker att han ska göra. Från vers 33. Därför bör farao utse en förståndig och vis man och sätta honom över Egyptens land. Farao bör också sätta förvaltare över landet och ta upp en 1/5 av skörden i Egypten under de 7 överflödsåren. Under kommande goda åren ska de samla in allt ätbart och lagra och förvara säd under faraos tillsyn i städerna. Det ska finnas förråd av livsmedel för landet under de 7 hungerår som ska drabba Egypten. Då behöver inte landet gå under genom svälten. Genom att samla under de goda åren kan Egypten överleva de kommande hungeråren. Och farao förstår att Josef har rätt. Han förstår också att den mest lämpliga mannen att få uppgiften att styra över detta är Josef själv. Finns det någon som har Guds ande som denne man? Utropar han i vers 38. Ingen är så vis och förståndig som du. Du ska styra över mitt hus och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du. Vers 40. Så gick det till när Josef, en våldtäktsanklagad hebreisk slav, blev den näst högst uppsatte mannen i hela Egypten. Den enda som var högre än honom var han som ansågs vara Gud själv, farao. Plötsligt sattes Josef till att styra över hela Egypten. Farao tog av sin egen signetring och lämnade den till Josef. Det vill säga, han bar faraos auktoritet. Han kunde signera i faraos namn. Han fick kläder av fint linne och en kedja av guld runt sin hals. Han åkte i vagnen efter farao i den kungliga processionen. Och man ropade abrek framför honom. Knäböj! Man kan tänka sig Potifar och hans hustrus chockerade ansikten när de såg vem de behövde böja knä inför. Josef hade fått sin upprättelse. Josef får ett egyptiskt namn av farao, Safenat Panea, som mest sannolikt betyder Gud talar och lever. Genom att Josef har gett äran till Gud och inte till sig själv ser vi hur till och med farao erkänner Josefs Gud som verklig. Josef får också en hustru av farao, Asenat, dotter till en egyptisk präst. On, det vill säga där han var präst, det var platsen där man tillbad solguden Ra. Så vi kan se att Josef fick en hednisk överstepräst till svärfar. Vissa vill kritisera Josef för att han gifter sig med en avgudadyrkare. Men vi vet egentligen inte hur mycket till val han hade i den här frågan. Oavsett så verkar det i alla fall som att den här Asenat antingen själv antog sin makes tro eller åtminstone underordnade sig sin man. Eftersom vi senare får veta att deras gemensamma söner inte fick egyptiska utan hebreiska namn. Josef fortsatte alltså att tjäna sina fäders gud. Vi får veta att Josef var 30 år när han stod inför farao. Och kanske påminner det här oss om en annan 30-åring. Vi har genom den här predikoserien sett de kraftiga parallellerna mellan Josef och Jesus Kristus. Låt oss nu söka efter Kristus i dagens text. Eller dagens berättelse kan vi säga. Vi går tillbaka lite. Josef var slav i Egyptens land. I Filipperbrevet 2:7 läser vi om hur Kristus utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Ordet tjänare är det grekiska ordet doulo, slav. Kristus blev som en slav på jorden. Josef hade inte gjort något fel i Potifars hus. Men han blev falskt anklagad av Potifars hustru och gripen som om han vore en brottsling. Kristus hade aldrig gjort något ont. Bara gott. Ändå gick man ut med svärd och påkar för att gripa honom som en simpel brottsling. I en korrupt rättegång trädde falska vittnen fram och anklagade honom för all möjlig ondska. Josefs medfånge blev upphängd på trä och fåglarna åt hans kött, medan Josef klarade sig. Kristus däremot slapp inte undan det mest förnedrande och plågsamma av straff. Naken spikades han upp på det förbannade träet, och medan hans fiender hånade honom dog han en brottslingsdöd. Josef kastades i fängelset. Kristus lades i graven. Men precis som att fängelset inte var slutet för Josef, så var inte graven slutet för Kristus. Josef fördes ut ur fängelset och fick en total upprättelse av farao, Egyptens gud. Kristus uppstod ur graven och blev på så sätt förklarad som rättfärdig av den sanne guden. Josef blev upphöjd till den näst högsta positionen i Egypten, vid sidan av farao. Kristus blev upphöjd till faderns högra sida. Josef kläddes i fint linne och guld. Kristus kläddes i makt och härlighet. Josef sattes över hela Egyptens land och fick faraos auktoritet. Kristus regerar över allt, och all auktoritet i himlen och på jorden har givits åt honom. Hela Egypten, vänner och fiender, måste knäböja inför Josef. En dag ska hela världen, vänner och fiender, knäböja inför Kristus. Vilken tröst det är att detta är vår frälsare. Här är fem anledningar till att Kristi upphöjelse är en tröst för oss som kristna. För det första, Kristi upphöjelse betyder att vi står som rättfärdiga inför Gud. Kristi upphöjelse betyder att vi står som rättfärdiga inför Gud. Genom Kristi uppståndelse och uppstigandet till himlen visade fadern att de falska anklagelserna mot honom var just falska. Kristus blev rättfärdigad. Han hade på ett fullständigt sätt lydigt fadern ända till döden. Därför står också vi, som är förenade med Kristus genom tro, som rättfärdiga inför Gud. När Gud ser oss, ser han inte våra många synder. Han ser Kristi perfekta liv. Kristi upphöjelse betyder att vi står som rättfärdiga inför Gud. För det andra, Kristi upphöjelse betyder att vi har någon som för vår talan inför Fadern. Kristi upphöjelse betyder att vi har någon som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige, den enda rättfärdige, blev upphöjd till faderns sida, faderns högra sida, för att vädja för oss. Han försvarar dig. Han vädjar ständigt för dig. Det innebär att varje dag, varje timme, varje minut, så vädjar Kristus till Gud för att bevara dig, dig Emma, dig Linda. Gud kan ibland kännas långt borta från oss. Men då kan vi veta att vår representant i himlen inte är långt borta från Gud. Han sitter vid hans sida. Bibeln går så långt som att säga att Kristus lever för att be för dem som kommer till Gud genom honom. I Hebreerbrevet 7:25. Så Kristi upphöjelse betyder att vi har någon som för vår talan inför Fadern. För det tredje, Kristi upphöjelse betyder att vi redan är i himlen. Kristi upphöjelse betyder att vi redan är i himlen. Vi som tror har på ett mystiskt sätt blivit förenade med Kristus själv. Vi är ett med honom. Vi är så mycket ett med honom att vi verkligen kan sägas vara i himlen just nu. Därför är vi fria från den här världen. Den har ingen makt över oss. Vi tänker på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Kolosserbrevet 3:2. Eftersom vårt liv är dolt med Kristus som är där ovan. Kristi upphöjelse betyder att vi redan är i himlen. För det fjärde. Kristi upphöjelse betyder att en människa regerar över universum. Kristi upphöjelse betyder att en människa regerar över universum. Den är Kristus som regerar över allt. Som har fått auktoritet över himmel och jord. Är av kött och blod. Han är en av oss. Han råder över skapelsen så som människorna från början skulle ha rådit över skapelsen. Den första Adams katastrofala misslyckande om inte görs av den andra Adams regerande. Kristi upphöjelse betyder att en människa regerar över universum. För det femte och sista. Kristi upphöjelse betyder att alla fiender kommer besegras. Kristi upphöjelse betyder att alla fiender kommer besegras. Kristus kommer regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Det är första Korinthierbrevet 15:25. Allt kommer bli underlagt Kristus. Man kommer ropa abrak framför honom. Och inte bara Egyptens knän, utan alla knän i himlen och på jorden och under jorden kommer att böjas. Kristi upphöjelse betyder att alla fiender kommer besegras. Det var fem anledningar till att Kristi upphöjelse är en tröst för oss som kristna. Vi kommer nu in på predikans andra punkt. Bröd till en hungrig värld. De sju överflödsåren har passerat. Josef hade tagit upp en skatt på en femtedel av skörden och lagrat säden i förrådshus i städerna. Han hade samlat så mycket säd som det finns sand i havet. Så mycket att den inte gick att räkna. Men precis som Gud hade sagt, tog överflödsåren slut. Sju goda år följdes av sju hungerår. Vi läser i vers 57 att svälten var svår i hela världen. Och vi tittar ut över vår värld och vi ser att också i vår tid är svälten svår i hela världen. Jag talar inte om en fysisk svält nu, utan om en andlig svält. Inte tomma magar, utan tomma hjärtan. Känner vi inte alla igen känslan av ett verkande, längtande hjärta? Det beror på att oavsett hur mycket vi försöker intala oss själva att vi inte är annat än skinn och ben, muskler och leder, celler och vävnader, så är vi andliga varelser. Världens propaganda låter oss veta att våra känslor bara är kemiska reaktioner och våra tankar bara är elektriska signaler. Men hela vår varelse skriker att detta är fel. Vi är mer än bara materia. Och därför kan inte heller materia ge oss sann tillfredsställelse. Vi är skapade i Guds avbild för att tillhöra Gud. Därför kan vårt hjärta inte finna någon sann ro förrän det vilar i Gud själv. För att parafrasera Augustinus. Jag har aldrig varit med om hungersnöd. Men jag har förstått att det är någonting extremt. När det inte finns mat är människor villiga att ta till vad som helst för att mätta sin hunger. I sin desperation åt våra förfäder här i Norden rötter och bark i tider av hungersnöd. Under den stora potatissvälten I Irland under 1840-talet åt man djurfoder, snäckor och blandade lera i mjölet. Under Stalins terrorsvält i Ukraina under 30-talet åt man giftiga svampar, hundar, katter, råttor och andra smådjur. Under belägringen av Leningrad på 40-tal började människor till slut att äta varandra. Extrem hunger får människor att göra extrema saker. Och hungersnöden i vår tid, den andliga hungersnöden, är också extrem. Människor är villiga att göra vad som helst för att bli mättade. Det talas om att vi har en kris när det kommer till mening. Men även om vår tid må ha sin särskilda förbannelse och brist på mening, har detta på sitt sätt varit sant i alla tider och på alla platser. Predikanten Octavius Winslow i 1800-tal skrev att oavsett vilken tidsålder du än betraktar, oavsett vilket klimat du än reser till, oavsett vilken människa du än ser i ögonen, så möts du där av en moralisk hungersnöd. En andlig fattigdom i själen. Varje människa visar i sitt liv tecken på en rasande, gnagande fattigdom som inget skapat ting kan tillfredsställa. Det finns ett universellt behov hos den mänskliga rasen. Vi har ett behov av lycka, av mening. Vårt inre kräver något som kan möta den intensiva längtan och hungern i vårt inre väsen. Vissa söker det i nöjen. Vissa söker det i njutning. Vissa söker det i rikedom. Vissa söker det i makt. Vissa söker det i politiska och ideologiska rörelser. Vissa söker det i den intellektuella och filosofiska världen. Vissa söker det i mänsklig kärlek. Vissa söker det i religion. Vissa av dessa saker är bättre än andra. Men ingen av dem kan tillfredsställa vår hunger på djupet. Bara verkligt bröd kan göra det. Vi läser att hela Egyptens land började hungra. Och hela folket ropade till farao efter bröd. Vad är svaret för hungriga hjärtan? Hur kan våra själar bli mättade? Finns det något slut på den andliga hungersnöden i vårt liv? När världen ropar efter bröd, vad är svaret? Vi hittar det i vers 55. Gå till Josef och gör som han säger. Vi vet redan att den sanne Josef är Jesus Kristus. Guds förrådshus är öppnade. Det finns mer säd än vad som går att räkna. Kristus står redo att mätta en svältande värld. Frågorna är många, men svaret detsamma. Gå till Jesus och gör som han säger. Ta emot hans offer och följ hans ord. Bara han kan mätta din hungriga själ, men han kan sannerligen mätta den. Hungrar du efter andlighet? Söker du mening i yoga och meditation, religiösa riter eller positivt tänkande? Jesus ropar, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Johannes 7:37-39. Gå till Jesus och gör som han säger. Hungrar du efter visdom? Försöker du mätta din själ med filosofi, kunskap, vetenskap eller religiösa skrifter? Jesus är Guds vishet. Och visheten har byggt sitt hus. Hon har huggit ut sina sju pelare. Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin och dukat sitt bord. Hon har sänt ut sina tjänarinnor. Hon ropar från stadens översta höjder. Du som är okunnig, kom hit. Till den som saknar vett, säger hon. Kom, ät av mitt bröd och drick av det vin som jag har blandat. Gå till Jesus och gör som han säger. Där finns visdom så det räcker. Hungrar du efter njutning? Jagar du efter nästa dopaminkick? Vare sig den kommer från sex, mat, alkohol, droger, spel eller underhållning. Jesus bjuder in dig till den sanna njutningen. Hör alla ni som törstar, kom till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. Jag kom och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte mättar? Hör på mig så får ni äta gott. Och er själ njuta av feta rätter. Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jesaja 55, vers 1-3. Gå till Jesus och gör som han säger. Där finns all njutning du behöver. Hungrar du efter ett långt liv? Ger du ditt liv åt träning, dieter, ljusbehandlingar, injektioner och skönhetsbehandlingar för att försöka se ung ut några år till? Jesus säger: jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Johannes 6:51. Jag säger det i sanningen. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet. Gå till Jesus och gör som han säger. Människans själ behöver evangeliet. Inget annat än Kristi evangelium kan möta dess andliga och djupa behov. När världen ropar efter bröd och vi erbjuder lärdom, filosofi och moral istället för evangeliet, är det en sten som vi ger. Men den själ som vaknar upp från de döda vet att han behöver Jesus, livets bröd. Den som har blivit övertygad om sin egen synd kan inte tröstas förrän han inser att Kristus är vad han behöver och allt han behöver. En svältande man bryr sig inte om något annat än mat. Ge mig Kristus, annars dör jag. Hur frestande det än kan vara att hitta avancerade svar på den andliga svälten i världen, så måste vi hålla fast vid det enkla, sanna svaret. Gå till Jesus och gör som han säger. Men jag är en bildad människa. Det här låter alldeles för enkelt. Gå till Jesus och gör som han säger. Men jag behöver en utmaning. Det här verkar alldeles för lätt. Gå till Jesus och gör som han säger. Men jag vill komma till Gud på mitt eget sätt. Gå till Jesus och gör som han säger. Men jag har gjort så mycket ont. Jag förtjänar att vara hungrig. Min vän, gå till Jesus och gör som han säger. Men jag har redan gått till honom 100 gånger förut. Även för dig har jag inget annat svar än att gå till Jesus och göra som han säger. Min vän, om Gud hade bett dig att göra något svårt för att få dina djupaste behov mättade, så hade du gjort det. Hur mycket mer nu när han bara har sagt till dig, gå till min son. Guds förrådshus är fyllda till bredden. Det finns bröd för hela världen, mer än vad som kan räknas. Inget annat kan mätta din djupaste hunger. Så gå till Jesus och gör som han säger. Jag avslutar dagens predikan med Jesu ord från bergspredikan. Det är Matteus evangelium kapitel 5 och vers 6. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska